stilla. Blott vid dina löften, Herre kär, ej min tro och ej min tröst förspilla, som i ordet mig förvarad är. Hjälp mig, Herre.
Församlingen, har ni möjlighet att resa er upp tillsammans så ska vi lyssna till den texten som predikan utgår ifrån idag. Och den är från psalm 37. Av David. Reta inte upp dig på det onda. Avundas inte de som gör orätt. De torkar snabbt som gräset och vissnar bort som grönskan. Förtrösta på Herren och gör det goda, så får du bo i ditt land och leva trygg. Ha din glädje i Herren. Han ger dig allt vad ditt hjärta begär. Lägg ditt liv i Herrens hand. Lita på honom. Han kommer att handla. Han ska låta din rätt lysa som gryningsljuset, din rättvisa sak som middagssolen. Var stilla inför Herren, vänta på honom. Reta dig inte på den som har framgång, den som når sina onda syften. Stilla din harm, låt din vrede slockna. Reta inte upp dig, det leder bara till ont. De som gör det onda ska drivas bort. Men de som hoppas på Herren får äga landet. En kort tid och den gudlöse är inte mer. Du letar där han fanns och han är borta. Men de ödmjuka får äga landet och njuta en ostörd fred. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för att vi får leva av ditt ord. Och vi ber dig att det idag ska få ge oss det liv som vi behöver och det tilltal som vi behöver för den kommande tiden, den kommande veckan. I ditt namn, amen. Varsågod och sitt. Jag får säga som Ebba sa för 2 veckor sedan, att efter att ha predikat en hel termin utifrån apostlagärningarna så är det roligt att få ta texter lite som kommer till en. Och den här salmen läste jag för någon vecka sedan och tänkte, den här ska jag predika utifrån idag. Och jag har 3 stycken delar som jag skulle vilja lyfta. För det första, reta inte upp dig. För det andra, ändra ditt perspektiv. Och för det tredje, bli stilla. Reta inte upp dig. Ändra ditt perspektiv och bli stilla. Reta inte upp dig är nyckelverserna, nyckeltilltalet i den här salmen. Det står 3 gånger i vers 1, i vers 7 och i vers 8 står samma fras om och om igen. Det är till och med så den börjar. Reta inte upp dig på de onda, står det. Och sen står det, reta dig inte på den som har framgång. Och sen står det, stilla din harm, låt din vrede slockna, reta inte upp dig, det leder bara till ont. Det är som att liksom, det här står 3 gånger, vi måste förstå det här, du ska inte reta upp dig. Och sen finns det en rad då, områden som man då inte ska reta upp sig på. Att reta upp sig är ju ganska lätt. Och jag tänker att det kan ligga ganska så nära avundsjuka. Att någon annan har något som jag vill ha. Och det är väl delvis som den här salmen talar om också. De som har framgång och ser ut att ha allting på rätt plats. Reta inte upp dig på de människorna. När min mamma uppfostrade mig så hade hon en viss pedagogik. när det gällde mellanstadieåldern där typ. Då sa hon så här: du vet, det finns någon balans, det finns någon rättvisa. Vissa har det ena men inte det andra. Någon är bra i matte och någon är bra i svenska. Och det där kunde man ju lite grann dra till sin spets. Någon är smart och någon ser bra ut. Man kan liksom inte få båda två. Någon är snabb. Någon är långsam men har istället någonting annat. Precis som att det skulle finnas någon kosmisk rättvisa, att i balansskålarna, i vågskålarna, så blir det till slut liksom rättvist. Att Gud skulle ha tilldelat dig och mig på något sätt så att det blir rättvist. Jag tror att på något vis så känner jag lite lugn i det där ibland. Ja, men okej, jag kanske inte är bra på fotboll. Men jag är bra på geografi i alla fall. Och sen så visade det sig att livet går på så inser att det är inte alls så där. Därför vissa är ju både snygga och smarta. Vissa är både rika och bra på fotboll. Det verkar som att vissa har fått liksom jackpot på alla livets områden. Som att de liksom har dragit det längsta strået överallt. Det är inte bara så att de är jätteduktiga på gitarr och supercharmiga och kan dansa. De är typ professor också. Det är som att de har allting. Och så undrar man, var finns rättvisan i det? Och någonstans också när man inser att vissa verkar ha dragit nitlotten på alla livets områden. Att man inte bara är liksom tufft i fotboll, utan man blir sjuk. Och man har svårt med skolan. Och man har liksom problem på massa områden. Och så får man liksom vakna upp ur sitt barntillstånd och inse, ibland är det inte så rättvist livet som man hade hoppats att det skulle vara. Reta inte upp dig på det. Och sen så tänker jag mer tillbaks på den där tiden. Och jag tänker specifikt på en kille, jag tror det här var i högstadiet, som kom till mig och sa: varför är det bara de elaka killarna som får de snygga tjejerna? Och det där var någonting som jag och en del andra killar faktiskt hade pratat om. Att det var som att de snygga tjejerna bara ville ha de allra elakaste killarna. De som sa taskiga kommentarer och kastade vatten på dem i korridorerna och allt det där som man enligt regelboken inte skulle göra. Men ändå var det de som fick dejta. Det kändes liksom fel. De som var snälla fick inte gå ut med de här tjejerna. Det var bara de som var elaka. Det kändes bara orättvist, tyckte den här killen. Och ibland känns det som att saker inte bara är orättvist, att vi har fått saker liksom bakåt med oss som någon form av arv, utan saker känns orättvist att vissa lyckas med liksom fel medel. Det handlar kanske inte framförallt om dating, men också andra saker. Där man vet att kanske någon har fått ganska stor rikedom genom att ha tagit tveksamma vägar i livet. Genom att ha förvärvat det här på ett sätt som helt enkelt är fel. Skulle man själv gått den vägen, skulle man också kunnat haft lika mycket rikedom, men du hade haft ett samvete som var svårt att leva med. Det finns gråzoner i livet som kan ge dig mycket framgång. Den här salmen säger till dig: välj inga gråzoner för att få fördelar i livet. Utan håll dig till Herren, säger den här salmen. Lita på honom. Låt hans vägar vara det som är dina riktlinjer. Inga gråzoner för framgång. För om du håller dig till Herren så kommer han att ge dig det som ditt hjärta behöver. Om du håller dig till Herren så kommer han att ge dig det som ditt hjärta behöver. Även om det finns andra sätt att nå framgång. Även om du kan få rikedom och annat. Välj inte den vägen. Och så kommer vi till den andra delen, nummer två. Att ändra ditt perspektiv. Perspektivet som den här salmen säger är gång på gång. Ändra ditt sätt att se på din tillvaro. Du är alldeles för kortsiktig, är den första delen. Om du ser till bara det som du har här och nu, så ser du bara en liten, liten del av det som är ditt liv, men också det som är evigheten. Att det som någon har nu, eller det som någon har i det liksom sammanhang där du finns, är inte allting. En dag ska du stå inför Herren och han ska döma dig. Det perspektivet måste finnas med. Men också hela livet, när du ska se tillbaks på det en gång, behöver finnas med i den här vågskålen. Tänk tillbaks på det. Även detta återkommer flera gånger. Inte minst vers 2 och vers 10 där det står: de onda torkar snabbt som gräset. De vissnar bort som grönskan. I vers 10 står det: en kort tid och den gudlöse är inte mer. Du letar där han fanns och han är borta. Men de ödmjuka får äga landet och njuta av en ostörd fred. Det som salmen försöker lära oss, det som David försöker säga oss är: om du håller dig till Herren så blir hans framgång din framgång. Hans evighetsperspektiv kan få bli ditt evighetsperspektiv. Den lilla framgång som människor får kan se stor ut för dig där du är just nu. Men i Guds ögon så är det bara en vindpust. Precis som gräset torkar och försvinner kommer en gång det som de har, som du idag ser som framgång och som du kan vara avundsjuk på, vara som gräset som växer upp ena dagen och som torkar bort och försvinner den andra dagen. Ändra ditt perspektiv och se på tillvaron med Herrens ögon. Sen kommer vi tillbaka till den här texten där det står att han ska ge dig vad ditt hjärta begär. Här handlar det om någonting av ett formande. Att vi ibland behöver träna våra hjärtan att längta efter det som Herren vill att vi ska längta efter. Att det finns saker som du och jag vill ha just nu, som inte är det som han vill att vi ska vilja ha. Att vi ibland söker saker som inte är det som vårt hjärta borde söka efter. Och om det nu stämmer som den här salmen säger, att vårt liv är så kort att det är som gräs som växer upp ena dagen och vissnar den andra dagen, ska vi då använda denna lilla tid som vi har fått till att sträva efter någonting som är meningslöst? När salmen säger: lägg ditt liv i Herrens händer och han kommer ge dig det ditt hjärta verkligen vill ha. Och det börjar med att han får forma ditt hjärta, så att du längtar efter det som han vill ha. Och så att du framför allt ser rikedomen i att äga Herren. Att grunden i ditt liv får ligga i att du framför allt äger honom som ditt ankare. Har jag Jesus har jag allt. Har jag Jesus har jag allt. Det finns mycket mer som du behöver för att leva än din tro. Men har du Jesus har du ändå allt. Och att det finns någonting i den kunskapen som du och jag som har mött Herren inser i de djupaste och svåraste kriser. När vi finns där på botten så inser vi att har jag Jesus så har jag allt. Att det är den lovsången som ekar genom fängelsets väggar och dörrar. När Paulus och Silas sitter där fängslade och det verkar som att allt är fel. Och ändå är det lovsång som de sjunger till Herren där de sitter fängslade och nyss har blivit pryglade och tänker snart blir vi kanske avrättade. Men de lyfter sina händer och lovsjunger om de nu kunde lyfta händerna. Och så säger de, tänker jag, har vi Jesus, har vi allt. Därför att det finns någonting i tron och i det här perspektivet av att se på Herren och genom det tolka resten av livet. Herren är din arvedel. Det är inte ett långt steg till att tänka att det är just den här texten som Jesus själv citerar när han läser upp bergspredikan. Att det är de ödmjuka som ska ärva jorden. Det är de som har gett sitt liv till honom som en dag kommer att segra. Många gånger så är det som att man bör ifråga eller kanske vill ifrågasätta detta. Man står i situationer i sitt liv och det känns som att grannarna är lyckliga och alla har det bättre än man själv. Men hur många gånger har vi inte sett på Instagram eller på Facebook hur välpolerat allting ser ut på utsidan. Men visst handlar det mycket mer om den här grundtryggheten som finns på insidan. Har vi den, då har vi väldigt, väldigt mycket vunnit. Den sista delen som jag ska ta upp idag handlar om att få bli stilla. Vers 7. Var stilla inför Herren. Vänta på honom. När man går till textens betydelse av ordet stilla så betyder ordet stilla att vänta på honom. Inte primärt att vila, alltså att inte göra någonting och vara passiv, utan att vänta på honom. Det är mer alltså att ha med Herren i beräkningen. Man kan läsa den här texten som att den handlade om att jag inte ska göra någonting, utan att Herren gör saker för mig. Men jag tror mer den här texten handlar om att göra så som den lille pojken gjorde när det var 5000 män som inte hade mat. Han kom med det lilla han hade. Och så frågade han Jesus, vad kan du göra med det här? Det handlar inte om att sitta där med benen i kors eller armarna i kors och säga Jesus löser det här. Utan Jesus, Gud vill använda det som du och jag har fått. Om du har fått 2 bröd och 2 fiskar, använd det för Herren. Att vänta på honom handlar inte om att du sitter med armarna i kors, utan att du kommer till honom med det du har och låter honom välsigna det. Det är ett väntande. Inte ett passivt väntande, utan ett aktivt väntande. Jag ska mot avslutningen här ta med dig till en text som finns i Andra Samuelsboken, kapitel 5, och så är det 17-25 som jag ska läsa. David är en erfaren krigare. Han har varit ute och slåtts mot filisterna ett otal gånger. Och innan han går ut i strid brukar han fråga Herren hur han ska göra och hur det ska gå. Och då står det så här. När filisterna hörde att David blivit smord till kung över Israel gav de sig ut efter honom. David fick veta det och sökte sig ner till fästningen medan filisterna ryckte fram och spred sig i Refaimdalen. David frågade Herren, ska jag dra ut mot filisterna? Ger du dem i mitt våld? Herren svarade, dra ut mot dem och jag ska ge filisterna i ditt våld. Så kom David till Bar Perasim och slog läger där. och slog läger där, filisterna. Nu ska vi se. Och slog läger där, filisterna. Herren har gått framför mig som en flodvåg, sa han, och vräkt undan mina fiender. Han kallade därför platsen för Baal Perasim. Filisterna lämnade kvar sina gudabilder, och David och hans män tog dem med sig. Ännu en gång marscherade filisterna upp och spred sig i Refaimdalen. Då frågade David Herren och fick till svar: du ska inte gå rakt emot dem, utan gå runt dem och falla dem i ryggen från det håll där bakaträden står. När du hör steg i bakaträdens kronor, ryck då genast fram, ty då har Herren dragit ut framför dig för att slå filisternas här. David gjorde som Herren hade befallt, och han slog filisterna och förföljde dem från Givon ända till Geser. David hade slåtts mot filisterna många gånger. Och nu hade han precis blivit smort till kung, och han frågar Herren: ska jag gå ut och slåss mot dem? Och Herren säger ja, och du kommer vinna. Och han går ut och han går rakt på, och så vinner han den här striden. Sen är det som att samma sak händer en gång till. Och då ställer han frågan: ska jag gå ut och slåss mot dem? Och då säger han: ja, det ska du göra, men du ska göra på ett annat sätt den här gången. Den här gången ska du låta dem gå runt dig, och du ska vänta, och sen ska du gå på bakifrån. När jag läser den här texten så kan jag tänka mig att stå där. De har slått filisterna inte bara en gång utan många gånger tidigare. De tänker att de har den här situationen i sin hand. Filisterna går i samma fälla en gång till. De är där i Refaimdalen. Kommer ni ihåg, eller hur, vad som hände där förra gången? Kommer ni ihåg? Ja visst, då gick vi ju den här vägen och då slog vi dem. Men David har fått ett ord ifrån Herren, och det är: vänta. Håll tillbaks, gå inte den här vägen, utan ta en annan väg. Håll tillbaks, och när du hör mitt ord, då kan du gå. Och jag anar att det står en hel här där, och de är otåliga. De vill få samma snabba seger som de fick förra gången, och de ser att läget liksom slipper dem ur händerna. Men David säger: vänta. Och sen kommer signalen ifrån Herren, där de hör det här suset i bakaträden, och så går de på, och så vinner de den här striden, och så blir det en strid till. En seger till. Men allting handlade här om att de var villiga att vänta in Herren. Ibland så tror jag Herren utmanar oss att vara stilla, använda det vi har och låta Gud göra resten. Och ibland tror jag han utmanar oss till att ifrågasätta våran erfarenhet från historien. Att jag vill hjälpa dig en gång till, men inte på samma sätt som tidigare. Lyssna på mig. Vänta på mig. Hör in min röst och gör som jag säger. Kanske inte som det var tidigare. Nu är det på ett nytt sätt. Hör du susningen i bakaträden? Jag vet inte om du har någon sån situation idag där du känner att du behöver Herrens hjälp. Kanske vill han säga till dig idag att jag vill hjälpa dig på ett annat sätt än du trodde. Ge mig det som du har, och ge mig dina förväntningar, så vill jag hjälpa dig idag på ett annat sätt. Kanske finns du här idag som säger: det var länge sedan jag fick det här mötet med Herren. Du kanske finns här idag som säger: det var länge sedan som jag kunde lita på Herren på det sättet som du har talat om idag. Jag har litat på andra saker och sökt andra saker idag. Har jag Jesus, har jag allt. Att det finns någonting i tron på Jesus som gör att andra saker som du har strävat efter kan få blekna bort. Om du har honom, har du det viktigaste och kan bygga ditt liv på det. Om du tappat bort honom som centrum i ditt liv, låt din bön idag bli: Jesus, jag ger dig mitt liv idag på nytt. Du kan få ta emot honom varje dag när du vaknar och säga, idag ger jag den här dagen till ditt liv. Och idag så kan du få be i den bönen som Kjell kommer att leda i snart. Och låta det få bli en stund där du än en gång överlåter dig åt Herren. Reta inte upp dig på det som finns runt omkring, på andras framgångar. Det kan se stort ut idag, men i ett evighetsperspektiv så är det bara gräs som växer upp idag och vissnar imorgon. Vi behöver ändra vårt perspektiv. Vi behöver se så som han ser, prioritera så som han prioriterar. I Jesus har vi det som vi behöver. Och när du står i en situation som inte du kan hantera, lär dig vänta och vila. Gör det du kan och lita på att Herren gör resten. Herre, vi tackar dig för att du via den här salmen vill leda oss till att hantera liv av frustration. Gång på gång säger salmisten, bli stilla, reta inte upp dig utan lita på Herren. Låt oss i våra liv där vi står, när allt inte är perfekt och där saker inte verkar funka, lita på att du håller när det verkar tufft i vår vandring. Att det får bli en djup kunskap i vår själ. Att har vi Herren så har vi allt som vi behöver. I ditt namn. Amen.